Jumalan hehkussa on syvyyteen saatana.
I slutet av 1960-talet börjar Laila Heinonen och hennes bönegrupp i Uleåborg att isolera sig från omvärlden. Gruppen blir allt mer lik en sekt och de kämpar mot onda andar.
Jag tyckte det var väldigt obehagligt liksom, att man skulle då jaga ut de där otuksandarna och den där människan.
Poliisilla on vaikeuksia suojella lahkolaisia nuorten huudellessa uhkauksiaan, kivittäessä ikkunoita ja heitellessä koiranpommeja.
Och en lång varm sommar ska få ungdomarna i Uleåborg att samlas för att demonstrera mot rörelsen.
Jag grep tag i honom och kastade han i backen så det bara small.
Du lyssnar på del 3 av Domedagssekten i Uleåborg.
Det var ett verkligt krig där om man var liksom en soldat, men det var ens plikt att vara där.
Det har blivit början av år 1967 och Bengt, vars föräldrar gick med i rörelsen när han bara var 7 år, har nu hunnit fylla 13. Hans föräldrar åker tillbaka hem, men Bengt bestämmer sig för att ensam stanna kvar i Uleåborg för att kämpa i ett andligt krig som Laila ofta får profetior om.
Ja, jag hade dispens från skolan då, så att jag fick vara borta och läste själv då. Alltså, min mor ville ha mig tillbaka, men så jag själv ville bli, eftersom man trodde ju att man gjorde störst nytta.
De medlemmar som väljer att stanna kvar i Uleåborg får bo i lägenheter som ägs av familjen Heinonen och av den inflytelserika affärsmannen och medlemmen Henning Brentscher. Bengt bor tillsammans med några äldre pojkar. På dagarna och kvällarna går de på bönemöten och gör sig redo för att kämpa.
Ja, det var ju bönemöten i ett streck, som man orkar inte så mycket mer. Det var ju dagsmöte och så var det kvällsmöte som var ända långt in på natten, så att man vaknar ju sent.
Trots att Bengt och de andra medlemmarna väntar på ett krig är de inte rädda.
Guden hade ju försäkrat oss att vi kommer inte att få lida, att vi kommer få att ha allt är bra med oss, att vi blir inte dömda, vi kommer inte att få lida på någonting av en krig. Dessutom så var ju då Finland var ju försäkrat att det kommer inte krig till Finland, det kommer en häftig dom, folk får ett stort lidande, men vi hade ingenting att vara rädda för. Det där kriget inte på något vis.
Laila Heinonen är rörelsens starka ledare och ingen kan eller vågar opponera sig mot henne.
Hon var ju förklarad genom budskapen, genomhelgad. Och ingen kunde säga något emot henne.
Jan-Erik Sturesson, eller Jonne som han kallas, har nyligen flyttat till Uleåborg från Sverige. Han är 25 år gammal och Laila har utsett honom som ledare för frälsningen av Sverige och Norge.
Ingen kunde kritisera något som kom fram i budskapen, och gjorde någon det här, om det ändå hände, för det kunde faktiskt inträffa, så blev man genast avbruten med ett våldsamt kraftfullt budskap ifrån Laila, hur vi reser oss upp emot Gud genom vårt motstånd. Så det var till slut ingen som vågade överhuvudtaget opponera sig. Det var en säregen tid. Jag visste ju så lite om Uleåborg. Jag var ju invandrare, kunde inte ett enda ord finska.
Mötena går på finska, men många som deltar är svenskspråkiga. Därför översätts profetiorna och med tiden bildas en egen slags svenska i gruppen.
Senare så var det inte mera Gud, utan det var guden. Man hade ju ett speciellt svenskt språk för det religiösa då, så att man ändrar ju på svenska språket också.
Gud blir alltså guden, och alla som pratar svenska måste använda sig av den här versionen. Dagligen träffas medlemmarna i bönesalen. Riktigt fullt blir det till helgerna, då också de medlemmar som bor längre bort deltar. Det kommer familjer från svenska Österbotten, södra Finland, och det finns till och med de som tränger in sig i bilar och kommer resande från Sverige och Norge för att delta.
Vi var i en större sal som var delad längs efter med ett jättestort draperi. Så på den vänstra sidan så var det bara manfolk, och på den högra sidan så satt bara flickorna och damerna och kvinnorna. Och Laila och Aune, de satt längst ner i lokalen.
Bredvid Laila, gömd bakom ett draperi, sitter Jonne.
Och det hade ju stått uttryckligt i budskapen att jag var oersättlig. Det fanns ingen som kunde gå in i mitt ställe. Och därför så var Gud elden om mig. Ingen fick ta bort mig ur Guds planer.
Jonne är ung, vacker och karismatisk. Han får stränga order om att inte umgås med församlingsmedlemmarna. Och flickorna är särskilt förbjudna.
Nej, de tilltalar mig aldrig. De vågar inte. Om någon av de här damerna eller flickorna såg mig på stan så sprang de för sitt liv. De skulle ju brinna upp om de träffade mig.
Vi har inte fått tillgång till Lailas inbandade profetior. Men på 60-talet filmar Yle utanför deras fönster under ett bönemöte. Och det här är det som hörs.
Det var hårt. Det var liksom, man skulle kriga mot ondskans andemakter och de fanns överallt. Då. Man skulle verkligen skrika och vifta med armarna. Och...
Det kan gå vilt till under bönemötena.
Laila kände att nu var det tung luft och då blev det ju liksom en våldsam bönekamp och helt plötsligt när som helst kunde komma ett hårt budskap som då kanske dömde någon av oss då för att just ha de där onda andarna i sig.
Det onda drivs bort under våldsamma bönarop och aggressiva skrik.
Först hade vi väl stolar men att så småningom så tog man ju bort dem så vi var på knä och stod. Man viftade ju med armarna så där. Det var ju liksom som man med knutnävarna ungefär som om det skulle finnas en ond ande runt den där då.
Ja, det var ju inte ofta men hon kunde känna att någon litet barn också kunde vara bärare av någon ond ande. Och det måste ha gjort ont för mamma när vi då började kämpa på det här sättet för det här lilla barnet. För det blev ju ett våldsamt liv när många ropar så mycket de kan. Självklart blir de skrämda.
Tankar på sex är oerhört syndigt inom gruppen. Och därför ska orena andar, otuktsandar, drivas ut.
Jag är ju inte ens... fick någon sexualundervisning för en sent i mellanskolan så att jag visste ju inte egentligen vad som hände med kroppen och jag var liksom så där liksom oroad om jag var frisk eller om jag hade något galet om det var något speciellt med mig som inte hände med andra och så vidare. Det var ju mycket för att jag visste ju ingenting egentligen. Jag visste ju bara att det var farligt. Just de där tankarna just på det andra könet, det var en farlig dödssynd.
Speciellt utsatta blir de unga som precis kommit in i tonåren.
Det var ju så att varje sån där liten tanke så var ju en stor synd egentligen då. Och självfallet alla hade ju såna så att ingen gick ju egentligen fri från det där.
Bengt återvände till hemstaden med jämna mellanrum. Klasskamraterna där har ingen aning om tankarna som rör sig i hans huvud.
Det var ju klart att de funderade liksom att hur jag beter mig så där mystiskt. Och någon flicka bjöd in mig till någon dans eller en sån där. Så jag inte kunde ju säga varför jag inte kom. Utan det var nu bara så där. Man var tyst. Närmast var det ju de då som man hade känslor för. Så de blev man ju rädd för. De flickorna blev man rädd för.
På 60-talet bodde runt 100 000 personer i Uleåborg. På grund av babyboomen efter kriget finns det många ungdomar i staden. De åker ofta runt med sina bilar. Många besöker dansställen som finns utanför stan, men i övrigt finns det inte så mycket för ungdomarna att sysselsätta sig med. Samtidigt växer en ny värld fram. Unga män låter håret växa och många kvinnor bär korta kjolar. Beatles är stora. Större än Gud, säger de själva i en intervju. Samtidigt som det här händer kämpar Uleåborgsgruppen emot och håller sig strikt konservativa. Med långa kjolar på kvinnorna och kortklippt hår för männen står de ut. den konstiga gruppen gör folk nyfikna och drar medieintresset till sig.
Hyvää päivää. Haluaisin keskustella teidän kanssanne tästä liikkeestä jopa.
I slutet av 60-talet, när Yle försöker få till en intervju med någon ur Yleborgsrörelsen, verkar det omöjligt att få någon av medlemmarna att prata.
Ni olette Oulun profeetan lähimpiä ystäviä. Saanko tulla keskustelemaan kanssanne?
Jag vill inte det. Det är för att jag vill inte offentliggöra någonting.
Det on kysymys radioselostuksesta.
Jo, men jag vill inte alls. Jag pratar inte Guds vilja.
Orsaken är att det inte får.
Nej, det var absolut förbjudet. Vi var absolut isolerade, vi skulle absolut inte få påverka andra. Vi skulle absolut inte vara till besvär för någon, inte.
Medlemmarna ska be för Nordens folk, men de får inte beblanda sig med någon utanför gruppen.
Man hade ju böneuppgifter och man skulle gå runt och be för folk. Så att, och kämpa mot onda andar i alla hörn och kanter på gator. Och
medlemmarna går ofta runt på stan och viskar böner för folk i smyg.
Ja, inte såg ju folk någonting, det var ju liksom, man var ju för sig själv så där, så att man kanske lite rörde på armarna, men att det, folk trodde ju bara att man joggade eller något sånt där, så inte. Man viskar ju så att folk hörde ju inte bönerna där. Inte.
Det ges väldigt lite insyn i gruppen, och när utomstående ser att barn tvingas vara på timslånga möten blir de oroliga. Både socialskyddet och barnskyddet får in anmälningar om misshandel och oro gällande gruppen. Många föräldrar vars barn är med är också oroliga.
Ohjeena on vain se, että Jumalaa pitää rakastaa yli kaiken.
I en intervju för Yle förklarar sig Aune Heinonen.
Että jos sitten vanhemmat sotivat Jumalaa vastaan, niin onhan Jeesuksen sana, että silloin pitää totella Jumalaa enemmän kuin omia vanhempiaan.
Rörelsens yngre medlemmar uppmanas av Laila och Aune att göra motstånd ifall någon förälder försöker ingripa.
Så när de kommer och ringer på dörren till mitt rum och jag ser vilka de är, då får jag en chock.
En dag kommer Jonnes föräldrar till Uleåborg.
Och då minns jag ju exakt vad Laila hade sagt. Tar du emot dem så är det döden du bringar på dem.
Laila har tidigare varnat honom att det kommer gå illa ifall han tar emot deras besök. Och nu blir han alldeles skräckslagen.
Jag körde ju ut dem och sa försvinn härifrån. Bort från stan, jag vill inte ha er här. Jag var ju livrädd att någonting skulle hända dem. Jag älskade ju mina föräldrar. Så det här var ju fruktansvärt att behöva genomföra. Och ändå gör jag det.
I maj 1967 ska något hända som gör att rörelsen får mycket uppmärksamhet i media. En före detta medlem har några profetior hemma hos sig. Profetiorna är heliga och får absolut inte finnas i händerna på utomstående. En sen kväll försöker Laila därför med våld tränga sig in i mannens lägenhet för att få tag på dem. Men mannen polisanmäler och det hela blir en rättegång i slutet av sommaren 1967. En rättegång som blir så uppmärksammad att till och med Sveriges Television dyker upp för att rapportera.
Och det blev en annorlunda rättegång. Profetissan menade nämligen att det inte var hon utan Gud som hade utfört gärningen och också skulle stå till svars för den.
Under rättegången börjar Laila högljutt be och ropa ut profetior. Det blir tumult i salen och domaren bestämmer sig för att fortsätta rättegången bakom stängda dörrar.
Sedan rättegången fortsatt bakom lyckta dörrar meddelades domen och den blev fällande. Profetissan Laila Heinonen dömdes nämligen till 30 dagsböter à 2 mark.
All uppmärksamhet gruppen nu fått påverkar Laila och hennes följare mer än själva boten.
Iakttagare som följt den här sekten anser nämligen att styrkan i sekten har varit att dess göranden och låtanden varit en liten skaras hemlighet. Och man menar att den offentlighet som sekten nu råkat ut för kan komma att försvåra dess fortsatta verksamhet.
Det här blir början på slutet för gruppens tillhåll i Uleåborg. Under samma tid som rättegången mot Laila hålls börjar ett gäng ungdomar samlas utanför gruppens bönelokal i centrum.
Och jag minns att jag gick ut och hamnade i gräl med den här pöbeln. Speciellt någon kille där var det, men jag hade ju bra kondition och var stark, så jag grep tag i honom och kastade han i backen så det bara small. Och då hörde jag hur han säger, fast på finska, men jag förstod ju det då. Det där kan inte ha varit Jesus. Och det hörde jag ju. Och jag tänkte, nej, inte är det Jesus. Han skulle aldrig ha gjort så här. Så jag skämdes ju. Så jag la av mig att försöka försvara huset.
Det blir allt mer våldsamt. Och när rörelsens medlemmar ska lämna bönelokalen får de poliseskort.
Vuorokausi on vaihtunut sunnuntaiksi. Kello on 01. Lahkon kokous on juuri päättynyt ja sen osanottajat lähtevät öiselle kotimatkalleen. Muutamia sukkeroivia huutoja...
Ungdomarna har med sig ägg och tomater som de kastar mot medlemmarna. Polisen stänger av vägar och föser in ungdomar i polisbilar. En kväll arresterar de runt 30 unga. Två kvällar senare når upploppen sin kulmen. Det kokar i ungdomarna och nu har några tagit med sig hemmagjorda små bomber och kastar stenar på skyltfönster. De förstör också bilar som står parkerade på gatan. Och nu bestämmer sig poliserna för att det får vara nog. Operation Töm torget inleds och där avslutas upploppet abrupt. Efter upploppen flyttar rörelsen till ett fabriksområde utanför stan. De fortsätter som vanligt, men reglerna för gruppen blir allt mer märkliga. Det är förbjudet att ha kärleksrelationer inom rörelsen. Jonne är ung och har blivit lovad att också han ska få uppleva kärlek så fort den nya tiden är inne. Men när ska den nya tiden komma? Det har redan gått flera år och ingenting har hänt. Men så en dag kommer det en ny medlem i rörelsen. En ung flicka från Skellefteå.
Det var ju min första tanke. Tänk om det är hon som har kommit. Och jag blev så uppfylld av den här tanken att den gav mig både energi och framtidstro och glädje. Det kändes så hoppfullt.
Jonne går försiktigt fram. Även om det känns som ett tecken från ovan att den här tjejen plötsligt dykt upp i rörelsen, kan han inte vara säker på att hon verkligen är den utvalda. Eftersom han inte får prata med kvinnor har han ännu inte sett henne. Men nu tar han ändå kontakt.
Jag tog mod till mig och skrev ett brev till henne som jag då skickade med Skellefteåfamiljen hon hade åkt med, att de skulle ge det till henne. Och hon fick det. Och det var ju som att utsätta henne för en dödsfara i så fall, om det var fel tjej.
Vid det här laget har Jonne börjat ta sig några friheter. Han har försiktigt vågat trotsa förbudet om att inte röra sig utanför Uleåborgs gränser. Och nu gör han ett djärvt beslut.
Jag vill gärna se hur hon ser ut. Så jag tog min bil och helt i hemlighet körde jag iväg till Skellefteå. Hem till hennes hem för att träffa henne. Och det är ju långt att köra från Uleåborg till Skellefteå. Och jag måste vara tillbaka innan kvällen. Men det var inga problem. Så jag träffade henne.
Jonne blir kär i flickan. Och hon besöker ofta Uleåborg tillsammans med sina föräldrar. Så de har möjlighet att träffas flera gånger. Men Jonne är ändå förbryllad. Och kanske lite orolig. För om flickan är utvald, varför säger då Laila ingenting? Laila är ju allseende och helig och borde rimligtvis känna till relationen. Jonne tar mod till sig och beslutar sig för att tala med Laila om sina känslor för den nya tjejen i bönegruppen.
Jag försökte då förklara för henne att vi hade träffats och att vi tyckte om varann. Och jag såg att hon blev förändrad i ansiktet och uttrycket. Och då kommer det ett domsbudskap på högsta nivå. Jag går ner på golvet och lägger mig ner där.
Laila är som förbytt. Hon säger att Jonne måste be för flickan, för annars kommer något ont att hända henne.
Och Laila profeterar vad som ska hända med henne. Och jag känner att jag är alldeles iskall. Jag blir varken rädd eller någonting. Jag är fullständigt iskall. Och jag tycker, men nog är det märkligt att jag måste tala om för Laila vad som sker. Jag trodde hon hade den gudskontakten. Tydligen var det inte så. Jag bara steg upp och gick. Ja, det var ju självklart så att vi inte fick träffas mer. Och det dröjde bara några veckor så var hon lovad till en annan grabb i gruppen. Och de gifte sig så småningom och är väl fortfarande gifta. Here comes the bride, all dressed in white,
waiting for a husband to arrive. Efter Jonnes bekännelse blir läget totalt förändrat. Nu ska alla i rörelsen gifta sig.
Så plötsligt så skulle alla ha en partner. Oavsett ålder. Det var ju många döttrar som var i tonåren där och äldre än så. Och pojkar också till familjerna. De parades bara ihop. Och de skulle ju då bli par. Rakt av genom hela gruppen parade man ihop, vare sig de var pensionärer eller ungdomar. Så det blev ju många, många som då så att säga blev gifta och bildade familjer. Alla utom jag. Jag fick ingen.
Lyssna på den fjärde och sista delen av Domedagssekten i Uleåborg.
Alltså, jag sa ju då att mina bekanta i min ålder att nu tror jag inte på någonting mera.
Och hon var så vinklippt så hon kastade sig framför tåget och sen är hon borta.